Hej och välkomna till Caprice musikpodd. Och det här är en liten programserie inom den podden där vi ur arkiven lyfter fram tankar om 1900-talets svenska musikliv. Och detta gör vi med utgångspunkt från personerna själva, alltså de som var med när det här begav sig. Jag heter Mattias Lundberg och är professor i musikvetenskap. Och idag har jag som gäst här i studion Kjell-Åke Hammerén. Violinist, violinpedagog, musikforskare, musikförläggare med mycket mera. Välkommen Kjell-Åke.
Tack ska du ha.
Dagens avsnitt har titeln Att spela för de allra största. Och bakom den här titeln röjer sig ett tema där svenska instrumentalister och instrumentalpedagoger då har varit elever eller elevers elever till giganter på stort internationellt plan då. Och de två personer jag tänkte att vi skulle lyssna på här från de här dokumentationsintervjuerna då som Musikaliska akademin har gjort är pianisten Stig Ribbing och violinisten Sven Karpe. Vad tror du om detta som upplägg, Kjell-Åke?
Ja, det låter som det bästa upplägget.
Vi kan ju säga någonting om dig också, Kjell-Åke, och din relation till de här. Du hade ju även en personlig relation till Karpe så länge han levde. Han gick väl ur tiden 1999. Men du har också närmat dig honom som musikforskare. Skulle du kort kunna säga något om både din personliga relation till Karpe och sen om din akademiska relation till honom?
Ja, alltså jag var i yngre tonåren när jag första gången träffade honom. Och då var vi fem killar i min ålder som följde vår första fiollärare till Stockholm för att provspela för en sommarkurs. Mm. Det var 1968, så gammal är jag. Och då tyckte Sven Karpe att det var något lite för tidigt, men sen 3 år senare, 1971, så var det dags igen och då åkte jag till Härnösand för att provspela. Och då gick det bra. Jag spelade Beethovens romans i F-dur och jag gick då den här sommarkursen för honom i Lysekil sommaren 71.
Och det här var en slags kurser som Karpe höll i som skulle vara för unga talanger då så att säga, som en slags liten ung elitsatsning, eller hur? Ska man säga.
Ja, det här var något som började 1954 i en stiftelses regi, Lundgrenska stiftelsen, med Sven Karpe då som initiativtagare till själva upplägget. Och han drev det här själv i mer än 40 år tillsammans med sina gamla elever och assistenter och sin fru. Mm. Och det var tänkt som en sommarakademi i Sverige. Sverige hade ingenting sånt och det bottnade, enligt honom själv, när jag pratade med honom, det bottnade i att han ville göra det möjligt att för unga violinister som vill gå yrkesvägen och komma in på musikhögskolan, att de skulle komma bättre förberedda i så tidiga år som möjligt.
Just det.
Och när man tittar i arkiven kring det här så kan man konstatera att, om jag nu minns rätt, att det rör sig om ungefär 600 personer som har gått de här kurserna totalt. Efter den där sommarkursen som jag gick så föreslog han ett par gånger för mig att jag skulle komma till Stockholm och gå gymnasiet och ta lektioner för honom. Mm. Och nu blev det inte så. Men året därpå, 72, så ringde jag honom och berättade att jag skulle gå ett utbytesår i skola i USA. Och då sa han att, och då ville han veta var någonstans. Och när jag då berättade var det var så sa han, då har jag en grej på gång här åt dig. För det var så att i grannstaden så undervisade det året Henry Temjanka som var en av Carl Flesch, alltså stjärnelever.
Just det.
Och vad som hände var att Sven då skrev ett brev att jag skulle få auskultera under hela året på den här undervisningen som ägde rum varannan helg. Mm. Och så blev också fallet. Va? Och det här är egentligen det som knöt ihop Sven och mig, för att vi hade sen sporadisk kontakt under både 70- och 80-talen. Och det är först på 90-talet då när jag blev ordförande i Stråklärarförbundet som vi hade liksom lite tätare kontakt av andra skäl. Men jag minns än idag mycket väl hur han uppmanade mig då att ta nu mycket noga i akt vad Temjanka har att berätta under de här gemensamma lektionerna som du har frågat om. Mm. För att han har ett sätt att undervisa, ett sätt att prata som påminner väldigt mycket om hur Flesch gjorde. Och ta noga anteckningar så att du får med dig det här. Och det gjorde jag också. Jag har mina anteckningar kvar än idag.
Fantastiskt. Carl Flesch ska vi ju komma in på längre fram. Då var ju alltså en legendarisk violinist och violinlärare då som Karpe själv då spelade för. Men sen då har du numera i din forskning som musikforskare närmat dig den här långa violintraditionen som egentligen också då ligger i det här. Du antyder att det finns ett slags nätverk här, att han kunde egentligen, när du sa att du skulle till USA, omedelbart peka på en annan Flesch-elev då. Mm.
Ja, alltså det som hände under de här 8 åren som jag var ordförande i Stråklärarförbundet, som ju då initierades i Sverige av Sven. Och det jag då lärde mig under de här 8 åren med förbundet var ju att jag visste ganska mycket om det som hade hänt på det här området under min egen vuxna livstid. Och jag lärde mig här också en hel del om vad som hade hänt efter kriget. Och jag blev väldigt imponerad av den utveckling som då ägde rum efter kriget på fiolområdet i Sverige. Mm. Men jag insåg att jag vet alldeles för lite om det som hände mellan krigen, mellan första och andra världskrigen. Så att min utgångspunkt för min forskning, det var att för att överhuvudtaget kunna beskriva vad det var som möjliggjorde den här breddningen på den här nivån av violinspelet i Sverige, så måste man veta var det kommer ifrån. Och då antog jag, som jag tror många i min egen generation har gjort, att man inte behöver gå längre tillbaka än till 20-talet och till Charles Barkels, när Barkel då blir lärare på konservatoriet som det hette då, att det är någonstans där det startar. Men för säkerhets skull tänkte jag måste ju läsa in mig också på delar av 1800-talet, så att jag kan liksom se det här i ett längre perspektiv. Och det jag då råkade ut för var någonting som var en stor överraskning. Förstås väldigt mycket bekräftade ju sånt som jag på sätt och vis redan visste. Men ännu mer sa mig att ja, men det här känner vi ju faktiskt inte till. Och det stämmer inte heller riktigt med vad vi tror.
Just det, så fanns det en uppfattning om vad vissa speltekniker, klangideal och så kom ifrån, som var så att säga en mer legendstoff än något som var rotat i hur det faktiskt hade varit.
Ja, alltså någonstans så sättet som man gjorde det här på, ska vi säga under 1800-talets sista tredjedel då, alltså när musikkonservatoriet blir ett riktigt konservatorium från mitten av 60-talet, betraktades nog som väldigt bakåtblickande och gammaldags. Men det hade nog inte så mycket att göra med att det var det, utan det hade att göra med att den här, ska vi säga, estetiska bilden av hur det ska låta, det var den som förändrades. Och då försvann också intresset för hur de hade liksom undervisat och vilka ideal de hade haft. Det blev gammelmodigt, och det där åkte liksom ut med badvattnet, va? Så att när de som går ur tiden då på 40, 50 och 60-talen, de som visste hur det var, visste hur det var, när de är borta sen, så är det ingen som har tagit upp tråden.
Nej, det var ju under den tidsperiod då många modernister i musiklivet ville egentligen avfärda väldigt mycket av det som hörde till den sena 1800-talet.
Ja, om man blandar äpplen och päron på ett sätt, varför man avfärdade det gamla. Och det är ju precis kring det här då som jag har försökt att kartlägga det här och se vad som var vad.
Just det.
Och vad av det gamla är raka spåret utvecklingsmässigt till det som blev Barkel och Carpe. Och vad är inte det? För den vanliga föreställningen under min uppväxt var ju att det gamla fanns inte, allt började med Flesch och 20-talet. Ja. Och det kan jag tala om att det är helt enkelt inte rätt.
Nej.
Det är alldeles fel.
Då tänkte jag att vi ska lyssna på Sven Kaipes spel. Sven Kaipe och Charles Barkel har vi hört här. Alltså Charles Barkel var lärare då och kammarmusikerkollega sen då till Sven Kaipe. Men Sven Kaipe är ju legendarisk, får man väl säga, som violinpedagog. Han har haft väldigt många av de stora violinisterna som elever, men det kanske inte är så många som har hört honom spela. Så jag tänkte vi kunde lyssna på en inspelning där Sven Kaipe och tonsättaren Dag Wirén som pianist och spelar Wiréns Suite Miniature opus 8. Det är ett verk från 1934, men inspelat här ungefär 20 år senare, 1953, och tillgänglig på Caprice skivetikett. Då får vi höra om du kan kommentera lite vad man kan höra här då i Sven Kaipes spel. Det låter så här. Där hörde vi alltså Dag Wirén på piano och Sven Kaipe violin spelar verk av Dag Wirén där, och det kanske inget man förknippar med liksom stor violinrepertoar, den här svenska lite nyklassiska stilen. Men när man hör det här, Kjell-Åke, vad kan man då utläsa, tycker du, av Kaipes ton och agogik och sätt att spela och närma sig?
Ja, jag tycker det första som slår mig är att han kan ju verkligen spela fiol.
Ja.
Och jag skulle vilja uttrycka det så här, att det finns inte så väldigt många inspelningar med Carl Flesch, men det finns. Och det finns även några tidigare, men det finns från 30-talet en inspelning när han är solist i Beethovens violkonsert. Och när man lyssnar på den idag i en bra återutgivning, så kan man ju konstatera en storartad violinist då, i sin tid och i sin stil och i sitt slag. Alltså storartat. Om man sen lyssnar då på Max Rostals inspelning på 40-talet av Bartoks violkonsert, ja, men då häpnar man ju alltså över att det är ju liksom en monumentalt bra violinist. Och när vi nu lyssnar på Sven då i det här verket, så det jag skulle vilja säga är att pedagoger på den här nivån, ska jag säga, har nog ofta fått lida i någon mening av att de har liksom betraktats som inte riktigt fullgoda violinister på den där nivån då, som de stora solisterna. Men både Flesch-exemplet och Rostal-exemplet visar ju att nej, men så är inte fallet, va. Och istället så tycker jag att det förstärker den här bilden av att ja, de kunde verkligen spela den här repertoaren som de själva undervisar på. Vi vet ju också att Sven, när han debuterade då, så gjorde han det med Sibelius violkonsert.
Ja.
Och för de som känner till det här, så inser man ju då att om man kunde göra det med hedern i behåll, va, ja, så befinner han sig på en mycket, mycket hög nivå.
Men den här tidens väldigt hårda bedömare i musikkritik och så dessutom.
Ja. Och här bekräftar han ju det. Att,
ja.
Ja, han var en mycket distinguerad, tycker jag, violinist.
Mm. Sven Kaipe diskuterar i den arkivintervju vi kan utgå från här nu hur undervisning för den store Carl Flesch, som jag hört om, kunde gå till rent praktiskt. Ska vi säga någonting helt kort då, bara om vem Flesch bakgrund? Vem var denne man?
Flesch, som så många andra med den inriktningen, var född på den ungerska sidan i dubbelmonarkin i Österrike, Ungern, eller det Habsburgska väldet.
Mm.
Och kom i ungdomen då till konservatoriet i Wien, där han blev elev till Jakob Grün, som så vitt jag minns var en elev till Josef Joachim.
Då har vi succession tillbaka till Böhms dagar.
Ja, precis. Men Flesch skriver i alla fall själv i sina memoarer att han ville någonting annat, och han kom så småningom till Paris, där han var elev i konservatoriet i 4 år. Och efter kanske 1 år så fick han då den lärare som han helst av allt skulle vilja ha, Marsik. Och det är där han som senare som pedagog liksom tar sin förebild.
Då tycker jag vi kan lyssna på hur Sven Kaipe själv i den här intervjun berättar sitt möte och sina studier då för Carl Flesch. Då säger han så här.
Han hade en speciell metod för sin undervisning. Och en lektion hos honom gick så till att man fick spela upp sin konsertsats, och sen noterade han i mina noter de saker som han ville förbättra. Efter det fick jag sitta i hans plats och han spelade konserten för mig. Så att det var en han var ju aldrig en sån där spelande lärare på det viset, i annat än att han spelade satsen för mig och satt så här i min version utav verket.
Mm.
Och han ville aldrig att man skulle härma, att man skulle aldrig spela på det sättet som han, man skulle aldrig härma tonfall.
Nej.
Utan man skulle ha sin egen uppfattning om det stycke man skulle spela.
Mm.
Och den egna personligheten skulle komma fram då, som man hade hoppats.
Mm.
Och det blev ju naturligtvis väldigt olika.
Här alltså Sven Kaipe om hur undervisning då hos Carl Flesch kunde gå till. Några saker som slår en är ju hur då till exempel hela stycket spelas av både lärare och elev, och att man uppmuntras att inte ta för starka intryck av mästaren, så att säga. Vad kan man säga om detta, Kjell-Åke?
Ja, alltså från dagens utgångspunkt så låter det ju inte något konstigt att han gjorde så här, att när eleven spelar så noterar läraren i dennes pianonoter. Uh-huh. Alltså det är fullständigt normal praxis uh-huh. idag. Jag har svårt att tro att det där skulle ha varit något nytt med Carl Flesch. Men det kanske var nytt för Sven när han kom till Carl Flesch. Det tror jag i så fall är närmare sanningen. Däremot har han ju helt rätt att det fanns också en mycket lång och utvecklad tradition där violinister blev pedagoger enbart för att de var bra violinister och hade liksom varken läggning eller intresse av att vara pedagoger på det sätt som vi så småningom har börjat tala om saken då på 1900-talet. Och därför så visar de, så här gör jag, kan du göra på samma sätt så blir det bra.
Just det. Så detta var, kan man säga, någonting, en slags progressiv tanke då, att man inte skulle ha som mål att låta exakt som... Ja. Som lärare ändå.
Ja, och det är han ju heller inte ensam om. Alltså, det är ju precis vad man säger om Leopold Auer också. Ja. Hans delvis samtidigt då, alltså läraren till Heifetz och många andra. Härmandet var alltså, det sågs inte alls som någonting positivt, utan den egna individualiteten skulle komma fram.
Just det. Här hörde vi alltså då hur Sven Kaipe har studerat då för Carl Flesch, och den... lite medierande länken där var väl då just Charles Barkel.
Men man kan säga också här om det han pekar på, för det han också säger i intervjun är ju då att Flesch har en sån analytisk läggning och att han försöker skapa balans liksom, och erbjuda möjligheter både i höger och vänster hand, och hur man ser på det konstnärliga och hur man ser på det tekniska. Och när man läser då hans centrala verk på det här området, det som i original heter Kunst des Violinspiels, som är ett tvåbandigt verk, så det är ju ingen före honom som någonsin har skrivit om fiolspel och hur det ska läras ut på det sätt han gjorde. Det är enastående nytt. Och det är först nu, 100 år senare, alltså precis i våra egna dagar, som man från musikforskningens sida har börjat på att titta på det här ur ett idéhistoriskt perspektiv. Och det har liksom inte gått att göra det under efterkrigstiden, för bilden av Flesch har totalt dominerats av hans elever.
Det är intressant, och det hänger ju också ihop med detta, kan man väl säga då, att det som vi uppfattar det här sättet att närma sig som så normalt, så att det är svårt att tänka sig hur det en gång kan ha varit annorlunda då.
Det finns ju ännu en föreställning att Flesch in till vår egen tid liksom representerar någonting modernt, va, i det här sammanhanget, vilket ju är en konstig utgångspunkt, va, för att allt han skriver om i sin Kunst des Violinspiels handlar ju om 1800-talets andra halva.
Just det.
Han lyfter på varenda tuva i förhållande till hur man gjorde under de 5 decennierna. Men sättet som han analyserar deras spel och deras syften då, för han skriver det här egentligen under första världskriget, och så kommer det tryck i början på 20-talet. Sättet som han gör det här på, det är det som är nytt, och det är klart att det uppfattades då som ytterst progressivt. Och så var det förstås också i decennier, va?
Just det.
Men att tro att det finns en progressivitet i det här som har sån kraft att det är det här som gäller än idag, alltså det har det delvis, va? Men det får fel perspektiv om man beskriver det på det sättet.
Mm. Även den svenska pianisten Stig Ribbing då har varit elev till riktigt stora mästare på sitt område, bland annat den ryktbara Arthur Schnabel, som för övrigt var då spelkamrat till Flesch, och de tillsammans, Flesch och Schnabel, gav ju också ut utgåvor på stora förlag av Mozarts violinsonater och sådana saker. Ribbing var född 1904 och Schnabel född 1882, och hade i sin tur studerat för några av de största då runt förra sekelskiftet där. Så även här finns på pianoområdet så här långa linjer av elev-lärare-relationer. Vi kan lyssna på hur Ribbing beskriver sin elevrelation, hur han studerat för Schnabel under 1920- och 30-talen. Då ser han så här.
Jag vet inte om jag har talat om en av dem som har betytt mest för mig i mitt liv, nämligen Arthur Schnabel.
Ja,
har jag talat om honom?
Som har varit din lärare också, ja.
Ja, och, jag spelade tre år för honom. Det vill säga, det var ju inte hela år, utan han konstaterade ju mesta tiden av åren, men det var 1927, 1928 och 1930. Och sen i Tremezzo i Lago di Como i Italien 1936, tror jag. Och jag kommer ihåg första gången där jag provspelade för honom i Berlin. Det var en konsert av Beethoven. Beethovens andra pianokonsert, första satsen. Och han spelade hela förspelet och med sån glädje. Så att jag som satt där nervös, jag tappade all nervositet. Så då jag skulle falla in då, så var jag i verklig feststämning.
Ja.
Genom honom. Det var ju pinlivat helt enkelt.
Jaha.
Och han har ju betytt enormt mycket för mig. Det var inte bara musikaliskt utan även sin livssyn och etiskt och så vidare.
Ja.
Och jag känner ju fortfarande sätt att tänka och så vidare. Och så, där. Ja. Så han har varit förlösande.
Han lever vidare genom dig, kan man säga.
Ja.
Han lever vidare genom dig, säger man här. Hur tror du det här synsättet har präglat de här musikerna, Kjell-Åke?
Ja, väldigt mycket tror jag. Det här är också någonting som de violinspelshistoriska forskarna har börjat ägna sig åt nu med. Mm. Jag tänker särskilt på en amerikansk forskare som heter Warwick Lister som har skrivit en smått monumental biografi om Viotti och hela hans gärning. Och han tar upp det här i ett kapitel om genealogierna i violinspelets historia, de här stora släktträden.
Ja.
Och han varnar lite grann för de här och säger att de är högst opolitliga liksom som underlag för att våga påstå någonting om hur man spelar det. Va? Och ändå så är det
kan ju även gälla själva omfattningen antar jag. Om man har varit med på en sån här masterclass en gång så kan man ändå formellt kalla sig elev, men det behöver inte betyda så mycket.
Nej, men han menar ju att det är ju inte oanvändbart, det är ju inte oegentligt. Men han beskriver det ungefär så här att de allra flesta, och då pratar han förstås om yrkesviolinister då, har mer än en lärare. Och man har förstås sin grund hos någon, men att det här då omvandlas allt eftersom när man får nya perspektiv. Men man tar också väldigt stort intryck av vad andra, ska vi säga, jämnåriga studenter gör och hur det låter på konsertscenen. Och förr eller senare, när man då har kommit ut och blivit liksom en artist, så omvandlas allt det här ändå till någonting eget, va, som man själv känner sig. Och den där föreställningen då att man kanske identifierar hos sig själv ett visst drag, att det här går tillbaka till den och den läraren, att det är lite bedrägligt. Va? Att visst finns det poänger med det, men det behöver inte vara lika starkt som man själv upplever det.
Nej, det kan vara en mer identitetsfråga.
Ja,
så.
Precis.
Detta gäller väl i högsta grad även på pianoområdet. Då. Stig Ribbing var ju en mycket mångsidig och repertoarmässigt bred pianist och kammarmusiker, ackompanjatör med mera. Jag tycker vi kanske kan lyssna på när han spelar på Musikmuseets samling av hammarklavier från gustaviansk tid. Det här var ett konsert- och inspelningsprojekt som han bedrev när Ribbing var lite äldre då, på Musikmuseet under en period. Här spelar han på ett fortepiano av Stumpf och det är en sats Johann Gottlieb Naumanns klaversonat nummer 2. Där hörde vi alltså Allegretto ur Johann Gottlieb Naumanns klaversonat nummer 2 på ett historiskt pianoforte i Musikmuseets samlingar, spelade av Stig Ribbing. Ja, vi har ju pratat om lite om sådana här långa successionskedjor då, inom pedagogik som Kaipe och Ribbing talar om här i sina intervjuer. Vad är det man får med sig i en sån, så att säga? Är det en utspädningen måste ju bedömas som ganska stor, som du har varit inne på här tidigare?
Ja, du använde ordet identitet och det är nog väldigt viktigt. Jag hade ett längre samtal med Sven på försommaren, tror jag det var, 1996. Vilket borde ha varit ungefär samtidigt som den här intervjun som vi lyssnade till, som den gjordes. Och en av de saker som han pratade länge om då, men det var på min fråga, det var just det här, vad betyder de här, ska vi säga, utländska påbyggnadsstudierna, de här kompletterade studierna, just det här att få åka ut och spela för de stora, vad handlar det här om? Och jag minns mycket bra hur han pratade om det här. Han sa att, ja men det finns ju två sidor av det här, så den ena har ju då med fiolspelet att göra, det självklara var att någon annan med kanske lite andra utgångspunkter, men ändå med en gemensam liksom identitet, estetiskt och tekniskt och stilistiskt, så här, få titta på det här och förfina det här som man har lärt sig på skolan och hemma. Det är den ena sidan. Men den andra, sa han, och den är minst lika viktig, det är ju att vad som händer är att då hamnar de ju i en miljö med andra likasinnade som kommer från andra håll. Och får då oftast då, det är dit man vill komma, så umgås med den här mästarlärarens nätverk som dyker upp från höger och vänster. Och det här, så det skapar ju en hemortsrätt i den här typen av miljön. Man får liksom en andlig violinistisk hemvist. Man har rätt att se sig själv som en del i den här typen av krets.
Ja, detta är ju väldigt intressant. Och påminner jag om det du nämnde där då, att Sven Kaipe skickade dig till en annan flash-elev i USA då, så att det visar på det här nätverket.
Ja, men precis, va, och det är förstås det här han själv då fick del av hos Flash och även hos Enesco då, som han gick för. Och den här psykologiska sidan, jag ska inte säga att den är underskattad någonstans, men alltså han menade att den är enormt betydelsefull i vart fall för dem som har önskemål om att få göra karriär.
Just det. Vi som bara lyssnar på violinspel så avnjuter vi ju egentligen bara, så att säga, slutresultatet, hur det låter. Men för violinister så är ju, finns det ju många tekniska frågor med stråkföring och fattningar och sätt att närma sig instrumentet och så vidare, som går tillbaka till ett antal olika skolor som man brukar prata om bland annat. Vi kan väl lyssna på ytterligare ett utsnitt ur den Sven Kaipe-intervjun när han talar om den så kallade fransk-belgiska skolan, som ju är lite omspunnen av myter, och det är sånt som du också sysslar med i din forskning, Kjell-Åke. Så detta berättar han om den belgiske violinvirtuosen Grumiaux här.
Då berättade de att senare, efter det här samtalet som jag nu har med dig, så träffade jag Grumiaux för ett par, tre år sedan. Och då sa jag till honom att vad egendomligt att du som spelar så fantastiskt bra och att du spelar med rysk hållning. Ja, det är inte ni den första som säger så här. Det är bara det att då ska ni komma ihåg att min lärare Dubois i Belgien, han sa att jag spelar helt och hållet enligt de metoderna som jag fick lära mig där. Och hans tonbildning, det är den som går igenom det. Och som Auer sedan tyckte var så kolossalt bra, så han knyckte det och placerade om till den ryska metoden. Och så var det. Och det rätt kan ju vara rätt intressant att veta. Men den ryska metoden, det är alltså, den kommer ifrån franco-belgiska skolan.
Det här kan ju låta för icke-violinister som den ryska metoden kommer från franco-belgiska skolan. Det är, helt kort måste du utreda detta för oss. Detta för oss, Kjell-Åke. Vad är Kaipes poäng här, tror du?
Det finns ett stort antal såna här nationella beteckningar som ryska och franska och tyska och franco-belgiska och böhmiska och Budapestskolan och, och till och med man pratar om Paganini-skolan och så vidare.
Och det måste ju återspela då en tid då man ändå hade som ideal att man skulle låta exakt som sin lärare då, så att säga. Det är nästan en förutsättning för att man ska tala om, ja, om sådana linjer, eller?
Ja, i dagens forskning så säger man så här att så länge vi pratar om skolor i det här avseendet som då hämtar sitt namn från en artist som Paganini eller från en plats som Budapest och oftast från ett konservatorium då på den platsen, då är det inga problem, för då förstår man att det här är knutet till vissa individer hur de spelar. Men när man då börjar tala om regionala eller nationella skolor så blir det liksom vetenskapligt komplicerat, va? För att man säger så här att för att någonting ska kunna sägas vara en unik skolbildning så måste den ju kunna avgränsas ifrån andra unika skolbildningar. Det räcker inte att man uppfattar sig som att jag hör till franco-belgiska skolan. Nej. Det måste finnas någonting också där som skiljer det från den tyska skolan. Så vad man liksom är ganska överens om i historiekretsarna idag är då att den franska skolan, den där som uppstod vid Paris konservatoriet vid sekelskiftet 1800, ja, men det är en alldeles unik skolbildning. Och den dominerar under 30-40 år, kanske under hela 1800-talets första halva. Den utsätts däremot då för liksom stora förändringar i en brytningstid från 30-talet och under 40-talet och huvudsakligen då till följd av Paganini som gjorde liksom en sexårig turné över Europa, va? Och införde då liksom en teknik och virtuositet, va, som inte hade varit populär eller funnits tidigare. Och det här ledde då till en slags vidareutveckling, var det framförallt belgiska violinister, de flesta verksamma i och skolade i Frankrike, de tog upp det här och började själva då att experimentera med att komponera i Paganinis anda, men lite mer i den här klassiska franska skolans anda, lite mer i den liksom formmässigt och, och så här lite mer i den klassiska andan, var fast med den här virtuosa tekniken då med mycket dubbelgrepp och med flageletter och pizzicato och allt sånt här, va? Och det är det där då som man har pratat om som en vidareutveckling av det franska som blir det franco-belgiska.
Ja. Och här menar Kuiper då att den ryska skolan egentligen bygger på samma sak?
Ja, men det finns ju en historisk förklaring till att han säger det, för att en av de viktiga då figurerna i den här utvecklingen som leder till det här fransko-belgiska konceptet är då Vieuxtemps. Och han kom till Ryssland då på 50-talet och var där i flera år och undervisade. Och sen på 60-talet så kommer då Wieniawski, som i och för sig var född polack men utbildad i Frankrike, hos en lärare som började tillägna sig det här, ska vi säga, nya tekniskt inriktade sättet då att spela. Han kommer också då till Sankt Petersburg och blir där i 7-8 år och undervisar där på det då nya konservatoriet. Så det är klart att här läggs då en grund, först Vieuxtemps och sen Wieniawski.
Och ska vi säga till lyssnarna att nu pratar om 50- och 60-talet så menar du 1800-talet, va?
Och sen då när Wieniawski då vill göra annat och lämna Sankt Petersburg, då kommer Auer dit i hans ställe. Och då vet vi också att Auer var förvisso elev till Joachim i första hand. Men han tog så stort intryck av Vieuxtemps. Och hans tonbildning och hans sätt att spela och hans sätt att skapa ton. Och det är det Sven är ute efter här. Sen när man mer populärt pratar om det här liksom bakåtblickande så hänger man upp väldigt mycket på själva stråkfattningen.
Ja, det är ju det han gör här också.
Och det är ju då naturligtvis alldeles sant, men det är ju liksom bara en del av hela den här utvecklingshistorien som har med franskt och tyskt och franco-belgiskt att göra. Det har lika mycket att göra med hur man skrev musiken för sitt instrument. Det är bara den andra sidan av myntet.
Otroligt spännande. Tack Kjell-Åke för att du har hjälpt oss att dechiffrera de här dokumentationsintervjuerna som finns gjorda av Musikaliska akademin av Sven Karpe respektive Stig Ribbing och som har handlat om då alltså att spela för de allra största, att spela för stora lärare, och de här två herrarna har ju sin tur blivit stora lärare på nationell nivå här i Sverige. Tusen tack för att du kunde komma hit idag.
Tack ska du ha.
Detta var allt vi hade för dagen alltså. Vi har lyssnat på bandade intervjuer från två av det svenska 1900-talets stora instrumentalister i Sverige. Violinisten Sven Kuiper och pianisten Stig Ribbing. Och detta med speciellt fokus på vad de själva ansåg om betydelsen av att ha spelat med de största och för de största på sina områden. Det här är en podd som produceras av produktionsbolaget Filt för Caprice och Musikverket. Jag heter Mattias Lundberg och producent var Daniel Sävström. Lyssna gärna på andra avsnitt i den här serien och tack för denna gång.